Tack för den fina sången. Fantastiskt. Tack för inbjudan hit till Salemkyrkan. Jag kände mig riktigt glad att få komma hit. Och nu när jag väl kom hit så kände jag mig väldigt välkommen. Och så dök det upp en massa ansikten jag kände igen. För att på något sätt så är vi, det är några här som vi känner ju varandra lite grann. Och jag började komma ihåg för ett antal år sedan. Se mannen, kommer ni ihåg den? Och vi var någon gång här nere i Salemkyrkan och övade. Det var härligt att få vara med. Så tack än en gång och få komma hit. Få dela Guds ord med er. Nu är jag lite ovan det här. Där är vi nu, ja. Får jag pröva den här lite grann först? Om det händer någonting. Då kommer en lovsång fram, ja. Och där var kollegorna. Okej, okay. Ska vi nog gå bra. Ja, Staffan Jutereng heter jag. Jobbar i sjukhuskyrkan. Och ni har ju redan tjuvkikat på de här bilderna lite grann. Jag ska väl nämna någonting. Får kika upp här lite grann. Sjukhuskyrkan är ju ekumenisk. Så vi jobbar ihop de olika samfunden. Jag representerar ungefär 40 frikyrkoförsamlingar i nusjukvårdens upptagningsområde. Och sen är det de andra som ni ser på både Uddevalla och Näl här, de tillhör ju Svenska kyrkan, det är diakoner och präster. Så det är liksom det arbete vi håller på med. Jag kommer återkomma till detta. Men först så ska jag berätta om ett mejl som Johan Jordeskog skickade till mig och som satte igång mina tankar. Så här skriver han: vi i Salem har ett tema utifrån femte Mosebokens sjätte kapitel. Och det är ju inte riktigt vilket ställe som helst i Bibeln. Det här är ju den judiska trosbekännelsen. Det är också kanske förmodligen Jesu morgonbön och kvällsbön. Och jag citerar från det här femte Mosebok: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Och då skriver Johan vidare så här: där tänkte jag att du skulle kunna komma och tala om att älska Gud genom att älska människor i deras svåra stunder utifrån ditt arbete i sjukhuskyrkan. Skulle det vara intressant, frågade du. Och då skrev jag tillbaka: men det har jag svårt att motstå, för det vill jag verkligen komma och prata om. Nu är det så, jag har inte glömt bort att det är palmsöndagen. Men och vi kommer att snudda vid den, men bara snudda. Det är ju fantastiskt med palmsöndagen och stilla veckan och alltihopa naturligtvis. Men jag hade ett ärende här, jag blev inspirerad. Så då kommer jag utgå ifrån den text i Nya testamentet som citerar femte Mosebokens sjätte kapitel. Och jag kommer också hävda något i predikan som ni ska få reda på redan nu. Och det är att jag hävdar att Jesu liknelse om den barmhärtige samarien är en direkt utläggning, en undervisning om och en tolkning av femte Mosebokens sjätte kapitel. Och så ska ni få lite grann från min värld där jag håller på och jobbar från sjukhuskyrkan. Så predikotexten har vi redan hört delar av. Det är som Kjell läste här om den här introduktionen till den barmhärtige samarien. Den här laglärde som ville komma och vinna evigt liv. Och så får han frågan: vad står det i lagen? Och det är inte så konstigt att han återkommer till just det här textstället. Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Och Jesus sa: det är rätt, gör det så får du leva. Och då kommer den där frågan: vem är då min nästa? Och det är alltså den frågan som Jesus svarar på. Och funkar allt nu? Så det är inte säkert ni kan läsa där, men jag kommer att läsa allt, så att var inte oroliga. Lukas 10. På den frågan svarade Jesus: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna, misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Och sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte honom. Och nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: sköt om honom och kostar det mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Och han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: går du och gör som han. Vi ber en kort bön. Tack Herre för ditt ord. Det som kommer till oss idag på det här sättet. Vi ber att din heliga ande hjälper oss och förstår det, tar det till oss. Praktisera det i Jesu namn. Amen. Att älska Gud, vad innebär det? Och vad än innebär det att älska sin nästa? Jag tror vi tar den redan nu. Jag frågade en av mina kollegor, Anders Josefsson. Han är sjukhuspräst i Uddevalla. Och han kan hebreiska ganska bra. Och grekiska, det är ju Bibelns grundspråk. Och så frågade jag honom så här. De här orden, hjärta, själ, kraft och förstånd på Bibelns grundspråk. Vad betyder de egentligen? Och så tänkte jag skulle gå igenom dem lite grann. Älska Gud av hela sitt hjärta. Då sa Anders, hjärta i Bibeln är centrum av personligheten. Och älska Gud med hela sin själ. Ja, ordet själ, det betyder mycket mer än vad vi tänker. Det betyder egentligen liv. Det handlar om att älska Gud med hela sitt liv. Och att älska Gud med hela sin kraft. Ja, kraften, musklerna, naturligtvis handlar det om det, att använda dem. Men här finns det ännu mera djup i detta. Det är att älska Gud med sina ägodelar. Det ingår i den här kraften och det materiella som vi har. Och att älska Gud med hela sitt förstånd, ja det förstår vi nog. Det handlar om vår tanke. Att använda hela vårt förnuft. Att engagera oss också tankemässigt för Gud. Och älska sin nästa som sig själv. Vad innebär det? Ja, det är ju det som han frågar här idag. Vem är min nästa? Och så svarar Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. Ni får ursäkta att jag vänder mig om här. Behöver göra det. Och nu ska jag hävda en sak här. Jag uppfattar att Jesus genom att berätta den här liknelsen så undervisar han oss om just vad det innebär att älska Gud och älska sin nästa. Så det jag ska göra nu, det är att jag ska ta de här orden från Gamla testamentet och lägga dem på liknelsen. Förstår ni vad jag tänker göra nu? Och vi ska titta på den här samarien, hur han beter sig och på vilket sätt han älskar Gud och sin nästa. Och det första jag lägger märke till, det är att han går inte förbi. Det står att han fylldes av medlidande. Prästen gick förbi, leviten gick förbi och de här tillhörde ju det judiska templet, vet ni. Men den här samarien som tillhörde det här konstiga blandfolket i Samarien, han lät sig gripas av medlidande. Den slagne mannens lidande berörde honom i centrum av hans personlighet, i hans hjärta. Och då tänker jag så här, att älska Gud med hela sitt hjärta, det menar Jesus, tror jag. Det är inte något teoretiskt, utan det är något väldigt praktiskt. Nämligen att bry sig om, gripas av medlidande för en annan människa i djupet av sin personlighet. Är ni med mig på vad jag försöker göra nu? Inte nog med det. Det andra är att han gick fram och hällde olja och vin i såren och förband dem. Den här man, Samarien, han kom på sin åsna. I sin packning hade han olja och vin med sig. Det var inget konstigt på den tiden. Jag tänker mig att han hade något tygstycke runt huvudet så här för att skydda mot sand och vind och annat. Och jag ser framför mig honom hur han börjar riva sönder sitt tygstycke och hur han börjar tvätta såren med vinet just för att desinficera såren. Och oljan var ju till för att också mildra. Jag tänker, det här är ju väldigt förståndigt. Eller hur? Det är ju väldigt klokt alltså. Det är viktigt det han gör här nu. Det vet vi som vet lite mer om sjukvård och bakterier och sådana saker. Och jag tänker, han älskar Gud här med sitt förstånd. Och här har vi både det djupt känslomässiga medlidandet, men också det kloka, förståndiga handlandet. Detta är att älska Gud, tänker jag. Att använda det man har, att älska Gud i praktiken. Klokt är det och förståndigt. En sak till. Den barmhärtige samarien förde honom till ett värdshus, skötte om honom. Och nästa dag så tog han fram 2 denarer. Denarer har ju inte vi. Så att jag räknade ut med hjälp av en bibelkommentar vad det handlar om. Om han skulle förvandla det till mat så skulle det räcka i 24 dagar. Ungefär så. Kanske det kostade lite att ha honom inhyst där på värdshuset. Men det var en ganska anslenlig summa som han delar med sig om. Och ni ser, han lyfter upp den här mannen på sin åsna. Han tar av sina egna pengar, märker ni? Detta är att älska Gud med hela sin kraft. Muskelkraften med pengarna, ägodelarna, det materiella. Och nu har vi detta att älska Gud med sin själ. Kommer ni ihåg vad jag sa om själ? Vad själ betyder? Det betyder liv i Bibeln. På vilket sätt älskar den barmhärtige samarien Gud med sin själ? Jo, kom ihåg, det fanns ju rövare här i närheten. Det här var en väldigt farlig väg, det vet man. Så det var inte så ovanligt att det blev överfall. Han riskerar ju någonting av sitt liv här. Han sätter sin egen säkerhet på spel när han tar hand om den här. Någonstans i någon bibelkommentar läste jag att det var inte säkert att det var så tryggt där i värdshuset heller. Vad var det för folk som rörde sig där? Så att älska Gud med sin själ, det är att också sätta sitt liv lite grann på spel. Precis som samarien gör. Vad betyder detta för oss idag? Det är ju ingen idé att vi läser Bibeln om det inte plötsligt börjar betyda någonting för oss nu. Och då vill jag berätta lite grann om vad det betyder för oss i sjukhuskyrkan. Ett av de ord som vi ständigt återkommer till, det är Jesu egna ord. Jag var sjuk och ni såg till mig. Ni ser bilden där, tagen från sjukhusmiljö. Händer som möts. Det handlar om att Jesus identifierar sig med den sjuke. Han identifierar sig med den fattige, med den fängslade, med den som inte har kläder. Det är hur tydligt som helst i Matteus 25. Och vi skulle kunna lägga till, han identifierar sig med en man som har blivit överfallen av rövare på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. Och han säger, allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Och då tänker jag så här, att älska sin medmänniska, det är att älska Jesus. Är ni med? Det vi gör i sjukhuskyrkan, det är att vi möter tre kategorier av människor. Vi möter patienter, det är ju fullständigt självklart. Men vi möter också många närstående, anhöriga. Och framförallt, vi möter personal. Så det är vår uppgift, att möta de här tre kategorierna. Och nu ska jag lägga upp en bild som vi tillsammans i sjukhuskyrkan har satt samman. En collage av bilder som vi ska få några sekunder och se. Det går att se vad den föreställer, eller? Jag ska vända mig lite grann och titta själv här. Vi har tagit fram den här mest för att ni ska få en aning om hur mångfacetterat vårt arbete är. Och hur mycket olika typer av nöd som vi möter. Ni ser trafikolyckan. Ni ser ett självmordsförsök. Det är nog en arrangerad bild, tror jag. Ni ser för tidigt född barn. Uppe till höger där är kronanhändelse. När det händer sådana enormt svåra saker som har hänt i vår bygd sista tiden, så dras vi också in i det skedet och möter människor. Sjuka barn, barn med cancer. Vi möter personal. Ni ser nattvardsbrödet. Ni ser precis in till intensivvårdsavdelningen. Ja, kaffet, händer som möts, andra religioner. Det är faktiskt en bild på krisdop, krisvigslar har vi också. Det får jag förklara på kyrkkaffet. Härliga själavårdssamtal och mycket bön och akutmottagningen. Kan ni känna liksom att det är ofantligt mycket människor som vi möter i oerhört svåra situationer? Det är många slagna människor och det krävs att vi grips av detta medlidande. Vi får ofta frågan så här: hur orkar ni med att ha ett sånt här jobb? Och det är tufft, ska jag säga. Men det vi brukar svara är: vi får så enormt mycket tillbaka. Vi får så enormt mycket tillbaka. Vi ska senare få ett litet exempel på det. Nu blir det ett litet kast här i predikan. För jag vill komma åt en sak och då måste vi kasta det åt sidan lite grann. Drivkrafter i det. Nej, det gick inte hem. Kan du ta nästa bild? Det är två texter. Jag har en poäng med det här. Så kommer vi tillbaka till medlidandet sen. Matteus 13, en liknelse. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den, gömmer den igen och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Den som kan Bibeln lite grann känner igen det här. Om jag nu ska predika om detta och säga, det ser ni, han sålde allt. Det borde ni också göra. Då har jag fullständigt missuppfattat den här texten. För vad är det som står här? Och det här tror jag kan vara lätt att missa. Det är det här som jag försökte betona. Den här mannen upptäcker en skatt och så blir han så fullkomligt översköljd av glädje. Ser ni det? Och det är glädjen som driver honom att sälja allt. Det här kan vara lätt att vi missar. Och det är precis det här som hände på Palmsundan. Lukas 19. Då Jesus närmade sig staden, var han på väg ner från Olivberget, så började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla det underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen, ära i höjden. Och några fariseer i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Och han svarade: jag säger er, om det tiger kommer stenarna att ropa. Alltså det var inget församlingsmöte innan Palmsundan där man säger, ja, nu på söndag så behöver vi ha några som kan lägga ut sina mantlar. Är det några som ställer upp? Hur är det? Och några behöver också skära ner palmkvistar. Är det verkligen ingen som ställer upp? Förstår ni vad jag menar? Det här kommer ur hjärtat. I sin glädje. Det är något som man grips av. Och så gör man det bara. Det är min poäng. Det är viktigt. Vad är det för drivkrafter som finns i det kristna livet? Och nu tar vi, jag tar hjälp av dig där. Tar vi nästa. Där ja. Så vad betyder den här liknelsen om den barmhärtige samarien för oss? Då menar jag att det är inte en uppmaning att skärpa sig. Att vi ska skärpa oss. Drivkraften hos den barmhärtige samarien var ju inte pliktkänsla. Inte en känsla av att nu måste vi verkligen ta vårt ansvar. Drivkraften var att han var tillräckligt öppen för att låta sig gripas av medlidande. Drivkraften var medlidandet. De som gick förbi berördes inte alls. Är ni med på vad jag försöker säga här? Det är viktigt. Och det är det som vi måste gripas. Vi måste gripas av både evangeliets glädje men också av medlidandet. Och då får vi nästa bild. En utmaning från bibelordet. Det är ju den här. Låt dig gripas. Låt dig gripas av glädje. Av medlidande med den som har det svårt. Och några tips bara som jag vill dela med mig av. Som jag tror är viktiga. Och som jag har lärt mig genom åren. Det är det här. Våga ta kontakt. Det är svårt, jag vet det. När man ska närma sig någon som är svårt. Jag kanske stör. Jag kanske har fel ord. Men jag säger bara våga ta kontakt. Ibland säger jag som så att du kan inte göra fel. Du kan nästan inte göra fel. Det enda felet du kan göra är att du inte tar kontakt. Förstår ni? Och då tänker vi, ja, men vad ska jag säga? Vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, det behöver du inte heller. För det finns inga bra ord när någon har det svårt. Det finns oftast inga jättebra ord. Men det som behövs är din närvaro. Att du bryr dig. För det är det som gör skillnad. Och nu ska jag berätta en sak. För 1-2 månader sedan så ringde de från en utav sjukhusens avdelningar. Och jag fick höra att det var en man som hade kallat på mig. Och jag fick också reda på vad det var för sjukdom han hade. Jag kommer inte säga det här. Jag måste balansera här när det gäller tystnadsplikten. Men jag kommer inte avslöja något som jag inte får. Men jag kan berätta om min egen reaktion. Den sjukdomen vill ingen ha som han hade. Och så blev det lite spänt inuti mig. För nu skulle jag gå upp och möta en människa jag inte känner. I en oerhört svår situation. Och så kom jag upp där på avdelningen. Pratade med sjuksköterskan. Så visade hon in mig. Det är det här rummet. Och så går jag in i rummet. Och så möter jag den här mannen. Och jag kan säga att jag greps av medlidande. Det tog bort den här också spänningen som jag hade. Jag förstod på en gång, nu är jag här i ett viktigt ärende. Den här mannen har kallat på mig, nu är det min uppgift att vara här. Och till den här sjukdomen hörde jag att det var svårt lite grann att kommunicera och prata. Men vi lyckades nå kontakt. Och så hände någonting där som jag har svårt att sätta ord på. Men att jag var där på uppdrag av Gud, det kände jag väldigt starkt. Det blev nästan som en helighet i rummet som jag upplevde det. Och så infann sig glädjen. Fråga mig inte hur det går till. Vi hade vårt samtal. Vi pratade om himmelriket. Vi pratade om liv och död och det som hade varit. Och sen gick jag ner. Och när jag kom ner så sa mina kollegor, vad är det med dig Staffan? Du ser så väldigt glad ut. Ja, sa jag. Och så, då sa jag det att jag hade haft ett samtal nu som var förundligt. Det var märkligt. Och det är det som jag tycker är så märkligt. Att när vi vågar gå ut som vi gång på gång får göra. Och möta det här lidandet. Som den samarien också vågade möta det svåra. Så när människor möts och Gud är nära. Så finns inte bara lidande och sorg. Utan där väcks också glädjen. Det händer någonting när vi möter varandra. Och det är därför som du är viktig också när det gäller att ta kontakt med någon som har det svårt. För det kan hända något. Även om du kan känna dig hjälplös eller vet inte vad du ska säga. Jag ska avsluta predikan nu. Och jag ska avsluta med den sista bilden. Jag vill berätta någonting om den. Det ni ser överst där, det är sjukhuskyrkans symbol. Den finns över hela Sverige. Och det ni ser är att en stam kommer upp så. Och sen är den avhuggen. Och det är en symbol för det svåra, krisen, sjukdomen. Men så ser ni också att det har växt ut en blomma på sidan. Och sen ser ni korset som omger. Och nu läser jag det sista, det som brukar stå i samband med vår symbol. Blomman från den avbrutna grenen vill visa att det finns en ny möjlighet. Det som gått sönder och skadats ska finna nya vägar till liv igen. Och både den avbrutna grenen och sidoskottet är omslutna av korset. Så är vi alla alltid omslutna av Guds närvaro. Amen. Tack Herre att vi får sluta med de orden. Att vi alltid är omslutna av din närvaro. Tack Herre att jag fick komma hit idag och dela de här tankarna. Tack för det vi ska fira nu i kyrkoåret. Palmsöndag, stilla vecka, långfredag och påskdag. Och långfredagen lär oss, Herre, att du är bekant med lidandet. Och du är bekant med medlidandet. Hjälp oss att bli mer lika dig, Herre. Tack för vad du vill säga i det här. I Jesu namn. Amen.
Tjänare då han tänkte aldrig på sig själv när han skulle dödsstraffet få. Kärleken kände i lidandets väg han fick gå. Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Korset, kärlekens sjö, det är för alltid sång i mitt liv. Korset restes för en värld förlorad i mörker och död. Guda Sonen offret blev och vi finner liv i hans död. Jag ville gråta av tacksamhet. Det var mina synder han bar. Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Korset, kärlekens sköna symbol, det är för alltid sången i mitt liv.
Kom gärna med.
Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Korset, kärlekens sköna symbol, det är för alltid sång i mig.